Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Allsmäktige Gud, du som denna dag upphöjde din son till din högra sida, ge oss nåd att ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, så att vi får dela hans eviga härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga text, andra årgången, som vi finner i Saltarens bok. Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar också till denna dags epistelläsning från Apostlagärningarnas första kapitel. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 24 kapitel. Jesus sa till sina lärjungar: se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. I dagens läsningar ställs vi inför tre historiska händelser, och alla har de ett gemensamt: Jesus. Jesus upptagen till himlen. Jesus sändande sina vittnen till jordens yttersta gräns. Jesus igenkommande med stor makt och härlighet. Historiskt befinner vi oss idag i tidsrummet mellan det att Jesus blev upptagen till himlen och det att han ska komma igen. Där befann sig även hans apostlar efter att Jesus hade lämnat dem. Deras fråga om tiden nu var inne för Jesus att återupprätta riket åt Israel får som svar det som vi hörde, att den helige ande ska komma över dem och att de ska bli beklädda med kraft från höjden och så vara hans vittnen. Detta skedde också. Men ännu har inte det skett som de två vitklädda männen ville rikta apostlarnas blickar emot, nämligen Jesu igenkommande. Ännu befinner vi oss i det tidsskede som i evighetens sammanhang är avgörande, då Herren upprättar sitt osynliga rike ibland oss genom sina vittnen och deras efterföljare. Men när Jesus kommer åter, då ska det också bli uppenbart. Hans ord var och är det varpå allt hänger. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tro eller icke tro, frälst eller fördömd. Vi lever i en tid som i evighetens sammanhang är avgörande. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Snart står vi där vid tiden för nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och då gäller bara ett: Jesus. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. På samma sätt, så löd männens ord. Därför vill vi lägga öra till vad det var som hände den där dagen då Jesus skildes från sina vänner på Oljeberget. För så som han skildes ifrån dem, så ska vi också få se honom när han kommer igen. Låt oss be. O Jesus Krist, vår frälserman, som upp till himlen farit och nu på Faderns högra hand din härlighet intagit. Du är oss likväl alltid när, ja just i denna stund själv här, då vi ditt namn åkallar. Så hör oss nu och nådigt ge vad vi endräktigt bedja. Ack, låt din andes kraft och liv uppfylla oss med glädje. Hugsvalaren du till oss sänd och livets ljus i oss upptänd, att vi med fröjd dig lovar. Amen. I dagens predikan kommer vi att stanna vid fyra skeenden, där de två första talar om det som skedde med Jesus och de två sista om vad som skedde med lärjungarna och apostlarna i mötet med Jesus. För det första, han lyfte sina händer. Han lyfte sina händer. Och för det andra, en molnsky tog honom bort. Vad som hände med Jesus, vad som hände med apostlarna och lärjungarna, de föll ner för honom och de återvände till Jerusalem. Han lyfte sina händer. I början av Lukas evangeliet, Lukas kapitel 1, vers 5 och framåt, får vi höra om en ålderstigen präst som hette Zacharias. Han fick en gång det stora uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Då visar sig en Herrens ängel för honom. Han är sänd av Gud för att tala till Zacharias och ge honom ett glatt budskap. Men Zacharias tror inte hans ord och drabbas därför av stumhet. Under tiden står folket utanför och väntar på Zacharias. De har bett medan rökelseoffret bars fram, men nu står de där i förundran över att han dröjer så länge där inne i templet. Och när prästen kommer ut, då visar det sig att han inte kan tala till dem. Han kunde inte tala. Folket förväntade sig att motta välsignelse genom Zacharias mun efter att rökelseoffret hade skett, men den uteblir. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Att så är fallet ser vi till exempel av Josua kapitel 7. Där det står: men Israels barn förgrep sig i trolöshet på det som givits till spillo. Akan, son till Karmi, son till Sabdi, son till Sera av Judas stam, tog av det. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Och i vers 12 står det: jag vill inte mer vara med er om ni inte skaffar bort från er det till spillogivna. Vers 19, då sa Josua till Akan: min son, ge Herren Israels Gud ära och bekänn inför honom. Säg mig vad du har gjort och dölj ingenting för mig. Vers 24, då tog Josua och hela Israel Akan, Seras son, och silvret och manteln och guldplattan och hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt som han hade, och förde dem upp till Akors dal. Och Josua sa: varför drog du fördärv över oss? Idag ska Herren bringa olycka, eller på hebreiska akor, över dig. Sedan stenade hela Israel honom. De brände upp dem och kastade stenar över dem. Han förde ut dem till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Om Akan och allt som hörde till honom stod det att det fördes till Akorsdal, en plats för olycka. Och här läser vi: han förde ut dem till Betania. I versen som följer på dagens epistel får vi veta att de befann sig vid det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden Jerusalem, en sabbatsväg därifrån. Sist vi hörde Oljeberget nämnas i Lukas evangeliet är Lukas kapitel 22. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sade han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Platsen är Getsemane. Här kom Jesus i svår ångest och bad allt ivrigare: Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. I Saltaren 75 står det: i Herrens hand är en bägare, den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Tänk, samma plats där Jesus drabbades av svår ångest, där han ser Herrens bägare, ta denna bägare, full av tillblandad dryck. På samma jord som tog emot hans blodsvett, från denna plats förmår han nu att uttala välsignelse över sina lärjungar. Likt Zakarias har han kommit ut efter att ha framburit sitt offer, och han lyfter sina händer för att välsigna dem. Han lyfter sina händer. I Psaltaren 22 läser vi: du lägger mig i dödens stoft. Och vi kan tänka på de orden vi hörde i Josua: idag ska Herren bringa Akor eller olycka över dig. Senare i samma psalm, Psaltaren 22, hör vi: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. På detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. Vi hörde de orden: av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Och på det följer orden: men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Nu lyste Herrens ansikte över lärjungarna där han stod på Oljeberget, platsen för hans svåra ångest. Nu hade han kommit ut efter att ha bragt sitt offer. Nu hade han gjort olyckans dal till en hoppets port. En molnsky tog honom bort. Tar ni anstöt av det här? Känner ni igen frågan? Så frågade Jesus en stor skara upprörda lärjungar som hört hans tal och sagt: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" Jesus hade bland annat sagt: "Amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var?" Ett annat tillfälle frågade Jesus fariseerna: "Vad anser ni om Messias? Vems son är han?" Varpå de svarade: "Davids." Ja, det var ett gott svar. Men Jesus satte fingret på något avgörande som de inte hade sett, om än de hade läst det många gånger. "Hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga," och så citerar han den text vi har hört i Gamla testamentet idag: "Herren sade till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot." Vi förstår varför Jesus, när han talar om anstöten och att människosonen ska stiga upp dit där han redan var, fogar till dessa ord: "Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv." Herrens profet Daniel hade fått se det som är dolt för köttet. För han kan säga så här: "I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom." Och saltaren, som vi redan har citerat från flera gånger, brister ut: "Klappa i händerna, alla folk. Höj jubel." Höj jubel till vem då? Höj jubel till Gud med fröjderop. "Ja, Gud har farit upp under jubel, Herren under basunens ljud." En annan saltarsalm: "Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Du steg upp i höjden." Han lämnade dem, läser vi. Och i episten: "En molnsky tog honom bort från deras ögon." Nu följer alltså en tid av att inte se Jesus. Men Jesus hade sagt, som vi också hörde från denna plats för drygt 2 veckor sedan: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är." I dagens predikotext ur breven, som vi inte har läst, Efesierbrevet kapitel 1, läser vi en bön som mycket väl kan vara för detta tillfälle: "Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att ert hjärtas ögon ska upplysas. Aposteln Paulus skriver: Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Det är vishetens och uppenbarelsens ande som talar så. Och ur ett annat brev som mycket väl kunde ha utgjort en av denna söndags episteltexter, Kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Sök och tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och Efesierbrevet skriver: ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Åter i Kolosserbrevet: när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Detta vill den helige ande att vi ska tänka på. Dagen då jag ska träda fram i härlighet tillsammans med honom som är mitt liv. Då går vi över till vad som hände med lärjungarna och apostlarna. De föll ner för honom. Vad hände med lärjungarna i mötet med denna syn? De faller ner. De tillber Jesus. Tänk vad härligt. Det får också du och jag göra. Du har Guds eget ord på att du ska få hålla fast vid detta. Hebreerbrevet kapitel 4. För detta är den store överste prästen, Jesus, Guds son. Han har stigit upp genom himlarna under det att han välsignade. Och sitter nu på Herrens högra sida. Och vi har inte, betonar Hebreerbrevet, vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Nej, är det något han kan så är det att ha medlidande med dina svagheter. För när det står att han blev frestad i allt liksom vi, så betyder det allt, och allt är allt. Och denna överste präst har du, säger Guds ord. Det var inte bara dem där och då, det gäller dig. Om inte, så är Gud en lögnare, och det är omöjligt. Låt oss därför frimodigt gå fram. Hör du, låt oss därför gå fram. För att Jesus är denne överste präst. För att du har en sådan överste präst. Därför. Frimodigt. Och jag som hoppades trots otaliga misslyckade försök att jag skulle få frimodighet någon gång i framtiden när det hade lyckats bättre med min kristendom. Inte. Frimodigheten har ingenting med dig att göra, men den har allt med Jesus att göra. Den har allt med Jesus att göra. Och han är densamme som han var den där dagen då han skildes från sina lärjungar på Oljeberget. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk, det finns en plats som heter nådens tron, och där finner jag nåd. Tänk, en plats som kännetecknas av det ordet nåd, där också jag finner nåd. När platsen du har kommit till heter nådens tron, så är det inte tomma ord. Det heter inte nådens tron för intet. Här heter det nämligen inte förtjänst. Här heter det bara nåd. Och när det är bara nåd, då är jag frälst. Då har jag funnit hjälp i rätt tid. Prisad vare Gud för det. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Så kan skriftordet uppfyllas. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Jag ber att ert hjärtas ögon ska upplysas. Så bad aposteln för de heliga i Efesus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Vad är det för ett hopp? På det svarar Hebreerbrevet. Det hopp som ligger framför oss å ena sidan har vi som ett ankare för själen, ett som är tryggt och fast och når in till det innersta bakom förhänget, dit Jesus gick in som förelöpare för oss. In till det innersta, in till nådens tron, där jag finner nåd. Där jag i rätt tid får bekänna och överge mina överträdelser och motta barmhärtighet från min store överste präst. Här faller jag ner, här vill jag förbli. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Nej, han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Och det sista vi ska säga är att de återvände till Jerusalem. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Så skriver Lina Sandell i en av sina psalmer. Och vi får inte tappa bort detta. Det står att de återvände till Jerusalem i stor glädje. Varför återvände de till Jerusalem? Det svarar vers 49 på. Och se, jag sänder min faders löfte över er. Och så kommer en väldigt stark betoning. Men ni stannar kvar i staden till dess ni blir klädda från höjden med kraft. Stanna kvar i staden. Ja, Herre, på ditt ord återvänder vi till Jerusalem i stor glädje. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Alla dessa höll endräktigt ut i bön. De brukade uppehålla sig där. I deras sinne hade de orden etsat sig fast. Och se, jag sänder min faders löfte. Därför höll de ut i bön. Om de kunde det sägas, som det står i Psaltaren 130. Jag väntar på Herren, min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Och så står det så förunderligt att när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Nu var de samlade till bönuppfyllelse. Idag på Kristi himmelsfärds dag vill Jesus tala sitt ord och löfte till oss. Så att var och en av oss kan ta med oss det hem. Och i gemensam bön vänta på dess uppfyllelse. så att var och en av oss håller fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det står att de alltid var i templet och prisade Gud, välsignade Gud. En del av apostlarnas lära är denna: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Eller som vi hörde i episteln: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Också vi har ett löfte att vända hem med, på samma sätt som de hade: han ska komma igen. Ännu en liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Ja, Herre, på ditt ord vill jag vända hem med ditt löfte. Till sist, i stor glädje, två perspektiv, i stor glädje: bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. För det andra, i stor glädje: vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Jag vet inte av någon synd, och har jag syndat så tror jag på Jesus Kristus, Guds son, som är i himlen. Han känner varken av döden eller dödens udd, synden eller syndens kraft, lagen. Han har övervunnit allt detta mig till godo. Ja, min rättfärdighet där uppe sitter på Faderns högra hand, på himlens tron. Och fienden är huru arg och bitter, ej den kan skada ut i minsta mån. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår gemensamma kristna tro som vi har döpts till, och idag gör vi det med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike inte ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.